Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Bläddra bland kategorierna mord, misshandel, kriminellt nätverk, narkotikabrott, kvinnor som begår brott, ekonomisk brottslighet, människorov och många fler.
En rättegång jag fastnade för var rättegången mot Vårbynätverket.
Ja.
Det här var ju första gången man fick riktig insikt i hur ett kriminellt gäng fungerar.
Mm.
Sen läggs det till minst 10 nya rättegångar varje vecka, året runt.
Och du kan hämta appen, utforska den helt fritt och se allt innehåll som finns där, alla de här rättegångarna. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Och väljer du att bli prenumerant så kostar det 99 kronor i månaden. Men om du betalar för ett helt år så får du 2 månaders rabatt. Du kan avsluta när du vill.
Tusen tack, Prime Crime.
Tack, Prime Crime.
Hej, Dan här innan avsnittet. Det här är en uppdatering från maj 2020. Vi provade ett nytt upplägg i det här avsnittet av Mördarpodden och det gick inte så bra. Vi tänkte att vi skulle hämta in era teorier om det här fallet. Men ja, det blev liksom inte till avsnitt av det. Så att det finns ingen del 2 av det här avsnittet. Utan om vi gör fallet igen, vilket vi faktiskt planerar, att vi har hittat mer grejer, då kommer vi göra om hela fallet från början. Så ni vet.
Tjoho allesammans, Josefin här. Innan vi drar igång avsnittet vill jag bara berätta om en rolig nyhet. Det är nämligen så att vår artist i podden, Erik Segerstedt, som ni snart kommer få höra här i introt, har släppt ny musik som ni hittar på Spotify och iTunes. Vill ni ha mer koll på Erik så följ honom på Instagram där han heter Erik Segerstedt. Men nu drar vi igång avsnittet med introt Killing State of Mind.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Jag heter Dan Hörning och med mig har jag Josefin Molén. Mm. Och vad ska vi prata om idag?
Idag ska vi prata om ett fall som du och jag snöt in på.
Ja, oj vad vi har snöt in på det här. Det var ju tanken lite grann när vi skulle göra ett avsnitt och att vi skulle visa att vi inte alltid gör 2 avsnitt om fallen. Och det här är ett färskt fall, det är från 2014 och vi skulle visa, vi kan dra av det här fort liksom, och ge detaljer då. Men det blev inte riktigt så.
Nej.
För vi har snöat in på fallet alldeles för mycket.
Mm.
Plus att det har kommit nya fakta under 2019. Så att vad vi kommer att göra nu är att i det här avsnittet kommer vi att koncentrera oss på fakta och vad som faktiskt är känt. Och så kommer vi även att berätta om det finns motstridiga uppgifter. Och i nästa avsnitt, som kanske inte nödvändigtvis blir nästa avsnitt i flödet, utan det kan komma lite senare. För vi vill nämligen höra från er också vad ni tror. I nästa avsnitt kommer vi ägna oss helt åt spekulationer, teorier, misstänkta. Lite som vi gjorde i Som att se det.
Precis.
Men nu ska vi prata om Lisanne och Chris.
I det här avsnittet så kommer vi berätta om Lisanne och Chris, två vänner då, som under mycket mystiska omständigheter försvann i djungeln 2014.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Och du kanske känner igen det här fallet från ett instafall som jag har skrivit.
Berätta vad instafall är för någonting.
Ja, ett instafall är alltså korta texter om försvinnanden och mordfall som jag skriver så fort vi har fått 50 nya följare på vår Instagram där vi heter Mordapodden.
Följ oss.
Och oftast lägger jag upp texterna på min blogg josefinmolén.se, men länkar och lägger upp bilderna även på Instagram då. För det är där vi sedan spekulerar och pratar om fallet på Instagram. Och de här instafallen kanske blir längre avsnitt i Mördarpodden.
Kan man säga att ibland är det här lite en så här filer och du vill se om folk är intresserade?
Precis, det är exakt så. Och även också för att då får jag ju testa och söka på information om det här. Mm. Och så ser jag att oj, här fanns ett stort informationshav om det här fallet. Ja. Då kan jag ta mig tid och verkligen granska. Och så ibland kanske jag hittar jättelit text och då vet jag att det kanske inte finns så mycket mer.
Okay.
Men den här gången så har jag verkligen hittat mycket mer information. Och det har du också.
Ja.
Ja, vi har väldigt, väldigt mycket information om det här fallet.
Vi hittade ny information en timme innan vi skulle podda.
Ja, precis. Vi har suttit och bara kollat på en massa dokumentärer och sånt där. Båda två känns väldigt härliga människor. Alltså när man har sökt på dem så mycket och så får man verkligen känslan av att de känns väldigt härliga.
Det känns som du känner lite speciellt för det här fallet också eftersom de är precis i din ålder.
Ja, det gör jag verkligen.
Det kunde vara du om du skulle få åka till Panama och springa runt i djungeln.
Om jag inte var så lat så kunde det varit jag. Men jag ser väldigt mycket mina vänner i de här två.
Ja.
För det är en speciell vänskap man har i den här åldern också. Att man är väldigt tajt och man ska utforska världen tillsammans. Och allting är nytt, allting är spännande.
Vuxenlivet har precis börjat.
Ja, och precis.
Jag känner igen mig i dem i form att jag har varit ute på hajker i så här konstiga länder. Eller konstiga länder. Jag har varit ute på hajker i USA och i Sverige typ.
Du är ju mycket mer äventyrslysten än jag.
Jag kan göra konstiga saker ibland.
Ja, alltså jag är väl lite mer äventyrslysten i huvudet om man ska säga. Alltså typ...
Teoretiska äventyr.
Ja, precis. Kan sitta och tänka väldigt mycket.
Kan tänka vad nice det vore att gå i djungeln.
Ja, det räcker för mig.
Men kolla på YouTube.
Ja, precis. Men jag tycker vi sätter igång.
Det gör vi.
Båda två har växt upp i Amersfoort i Nederländerna.
Nederländerna och Holland, det kan man ju säga både och. Det betyder exakt samma sak.
Jag har nog valt att säga Nederländerna det mesta.
Då ska jag säga Holland och så blir extra förvirrande.
Janko och Junko. Chris Kremers är 21 år och föddes den 9 augusti 1992. Hon beskrivs som en kreativ, öppen och ansvarsfull tjej.
Ja, hon har skrivit mycket. Hon har gått några skrivarutbildningar. Och jag tycker man får intryck att Chris är den här levande, liksom, öppna sociala av de två. Hon är rödhårig, hon är lite kortare, hon är liksom framåt. Och det är hon som får saker att hända.
Ja, precis. Lisanne är 22 år och föddes den 24 september 1991. Och hon får jag känslan av att hon är en väldigt ambitiös tjej.
Ja.
Väldigt målinriktad. Hon älskar att spela volleyboll och är en optimistisk och intelligent tjej, brukar man beskriva henne som.
Ja, och jag tror hon är mer tillbakadragen. Hon är mer så här målinriktad och lite blyg.
Ja.
Och sen är hon 1,84 lång, så ja, det är ingen överraskning att hon spelar volleyboll.
Nej, precis.
Hon kan stå framme vid nätet bara dunk, dunk. Men jag tror att hon också har komplex för det. Det här är min amatöranalys, att hon blir lite mer blyg och tillbakadragen, för hon känner sig lite awkward för att hon är så lång.
Mm.
En annan viktig detalj som jag fick reda på i morse är att Lisanne har hajkat i Alperna.
Aha.
Så hon har vana från att springa runt i berg. Men det har inte Chris.
Mm.
Vi måste nämna att Lisanne har tagit en examen i tillämpad vetenskap när hon pluggade i Deventer i Nederländerna. Mm. Och det var under 2013, så det har precis hänt här då.
Ja, och de träffas när de jobbar deltid på ett café. Och det är ett café som liknar en restaurang av bilder att döma.
Det är ingen coffee shop.
Nej, utan det var en väldigt fin restaurang när jag sökte på den.
In der kleinen Hopp.
Yes, och det betyder på tyska i det lilla hoppet. Eller i den lilla kniven, enligt Google översätt.
Okej. Okay. Go Holland. De kanske var en coffee shop ändå.
Ja, precis. Men de klickar direkt och de blir bästa vänner väldigt fort. Deras gemensamma intresse är att resa och utforska nya platser.
Och det här är ju så coolt. Det här är så tufft beslut. För de bestämmer sig för att de ska åka till Panama i Centralamerika i 6 veckor. Och tanken med att åka till Panama för Lisanne och Chris... Ska försöka inte säga Chrisanne.
Ja, just det.
Planen är att det här är en belöning då för att hon har tagit examen. Nu åker vi iväg och firar den examen. Tanken är att de ska jobba på sin spanska. De ska plugga spanska, men de vill även volontärarbeta tillsammans på en skola i en stad som heter Boquete. Mm. Och Boquete kommer att figurera jättemycket i vår historia. Och som jag förstår har Boquete runt 20 000 invånare, så att det är en stad, i princip en mellansvensk stad. Men det finns jättemycket europeer i den här stan. Och det är mycket europeer som har tyckt att det här är paradiset på jorden. Så vi vill bo här. Så ungefär 5000 av invånarna är europeer. Så att det är inte ovanligt med europeer i Boquete. Däremot ligger Boquete super off i Panama.
Mm.
För Panama har ungefär 4 miljoner invånare. Ligger i Centralamerika. Och landet domineras helt av Panamakanalen. För Panamakanalen är det enda sättet att ta sig mellan Atlanten och Stilla havet. Så att Panamas hela historia, jag ska inte gå in allt för mycket på den. Men Panamas hela ekonomi också är fullständigt beroende av kanalen. Mm. Och du kan skicka gigantiska båtar genom den här kanalen. Och det kan kosta upp och över 100 000 dollar att åka genom kanalen. Men har du en stor oljetanker i Mexikanska golfen och så vill du ut till Japan... Då är det så här, ska jag åka runt hela Sydamerika eller ska jag betala för att åka genom Panamakanalen? Så hälften av landets invånare bor vid kanalen. Panama City är en stad som är ungefär lika stor som Stockholm. Och den ligger också vid kanalen. För kanalen har gjort landet jätterikt. Och 75% av invånarna i landet jobbar med servicetjänster. Och de flesta av dem jobbar just med liksom, relaterat till handel eller kanalen. Det finns så här frihandelsområden. Så allting händer i kanalen, men vår historia är i andra änden av landet. I norr, vid gränsen till Costa Rica. Nu ska det inte bli så här geografipodden.
Nej.
Men det är ett fascinerande land och det är otroligt dominerat av kanalen. Men dessutom har det ett jättetrevligt klimat. För att den största delen av landet, och speciellt Boquete, ligger på ganska hög höjd. Så Boquete ligger 1200 meter över havet. Vilket innebär att det inte är någon supervarm djungel. Utan det är en trevlig djungel där man kan ha liksom riktigt så här europeiska temperaturer stora delar av året. Och därför då tycker europeer att mysigt. Och då pratar jag inte liksom Kalix temperaturer, utan då pratar jag Rom och Grekland. Ja. Och så här. Så att det är helt enkelt väldigt, väldigt mysigt i Panama. Och det är jättemycket turister. Turistnäringen är enorm. Och speciellt i Bukete.
De första två veckorna så reser de runt och turistar.
Mm.
För de kommer ju dit då den 15 mars 2014.
Ja.
Men sedan så åker de till Bukete i alla fall, där skolan de ska volontärarbeta på ligger.
Ja.
Och under tiden så bor de hos en värdfamilj där i Bukete. Men det blir dock ett missförstånd, för tjejerna tror att arbetet börjar den 31 mars. Men blir avsnästa av skolan som menar att nej men hallå, ni ska börja om en vecka. Ni ska inte börja nu. Och det här skriver Chris om i dagboken då, hur de snäste åt dem liksom.
Och skolan i sig borde ju bara, okej, våra volontärarbetare kommer en vecka för tidigt, nu får vi ännu mer gratis arbetskraft.
Ja, eller hur?
Åh nej, så här, det här kan ni göra, det måste finnas jobb att göra.
Mm.
Sen kan det ju vara att de hamnar i en jobbig situation här för att de har lagt sin resebudget så att de kan äta på skolan och så här. De kanske inte har jättemycket pengar här.
Mm.
Men annars så tycker man ju, okej, nej, vi måste semestra en vecka till. Åh, vad jobbigt.
Mm.
Så här, åh, det finns en strand och en sjö. Så här, vad trevligt. Mm. Typ. Här blir bra. Men de får fundera på vad de ska göra i Bukete. Och då måste man tänka lite på terrängen runt Bukete. För bredvid Bukete är ju vildmark. Det här är ju de norra delarna av Panama. Där är ganska, ja, lite som är utbyggt. Mm. Bukete är ju en stad. Men precis bredvid Bukete finns det diverse vildmark. Och på ena sidan ligger en gigantisk vulkan som fortfarande är aktiv. Mm. Som är över 3000 meter hög. Och den är det vanligaste turistmålet. Runt och hajka på vulkanen, gå upp och titta på kratern, jättespännande. Jag vet inte hur många som går upp där och turisterna, för det är högt upp. Men på andra sidan ligger The Continental Divide. Det är kontinentalsockeln. Så att det har blivit som en ås där. Och den har en massa olika namn. Men vi kan kalla det för toppen.
Mm.
Och den är betydligt lägre, den är 1800 meter över havet. Men Bukete ligger på 1200 meter över havet. Så det är bara 600 meter upp till toppen.
Mm.
Så det är en ganska enkel hike. Chris och Lisanne funderar på vad ska vi göra. Och de träffar en guide som säger, ni kan gå upp på den här toppen. På andra sidan toppen.
Mm.
Man går över en ås och så kommer man till en enorm djungel. Och där har jag ett hus. Så jag kan ta med er över toppen, ner på andra sidan, så kan ni övernatta i mitt hus och sen kan vi gå tillbaka.
Hans farm, va?
Ja, jag fattar inte riktigt. Mm. Alltså, det verkar ju dumt att ha en bondgård där. Men den här killen som vi kan kalla för F, han är bara guide på deltid. Och resten av tiden så bedriver han jordbruk, så att det är någon slags bondgård av något slag.
Mm.
Men av en okänd anledning säger tjejerna nej till det här. Vi ska också nämna att vägen till den här toppen då, den här 600 meter upp vägen. I princip kan man gå upp på toppen och tillbaka igen på 5 timmar om man är ung och stark.
Mm.
Så att det inte är liksom någon jättehike att gå upp dit. Och då tror jag att Chris och Lisanne funderar på, men det här låter ju fantastiskt. Mm. För nu har de hört att vägen upp till toppen som kallas för pianistastigen, den går ofta genom molnen. Att molnen ligger så lågt så man går genom molnen.
Ja, men det blir så där kusligt och fint just att molnen hamnar mellan träden och det blir som en dimma typ.
Ja, det blir som en dimma, men det är moln.
Det är moln.
Så tjejerna bestämmer sig, utan att berätta för någon, att de tänker ge sig upp för pianister själva. Och det är möjligt att de bestämmer sig, inte berätta om det, för att de skäms inför den här guiden. Eftersom han har erbjudit sig att följer med dem upp. Så tyckte de att det är lite trevligt. Vi vill inte ha mer än där snubben. Och guiden verkar vara, F då, som vi kallar honom, verkar vara i 60-årsåldern. Men han är exceptionellt stark och uthållig. Han är i bra form. Och han ska vi prata mer om i nästa avsnitt. Och vi kommer säkert nämna honom igen. Men F, som sagt, heter han.
De beger sig iväg klockan 11 på morgonen den 1 april 2014. Efter att de har ätit frukost med två nederländska unga killar. Men förutom en lätt packad ryggsäck så har de med sig antingen värdfamiljens hund eller...
Det finns en restaurang vid början på Pianista, vid den här stigen. Och den andra uppgiften är att det är restaurangägarens hund.
Mm.
Hunden heter Blue.
Det är det enda man vet, och det är att den här hunden heter Blue. Men vad det är för ras, vems hund det är, det har man ingen aning om.
Chris och Lisanne gör ett inlägg på Facebook att de ska utforska Bukete.
Mm.
Alltså själva stan. Men inte alls vad de tänker göra. Så att jag tolkar det i princip så att de antingen ljuger på Facebook eller att de bestämmer sig för att gå upp på pianista av ett infall.
Mm.
Men först äter de frukost med de här två holländska killarna som de känner sedan tidigare. De har träffat dem här i Bukete. De har ju inte varit i Bukete särskilt länge. Men det finns bilder från nattlivet i Bukete. Och för att komma till början på pianistaspåret så tar de en taxi. Med en taxiförare som heter Leo. Och Leo beskrivs av alla vittnen som otroligt snäll och plikttrogen och jättehygglig kille. Han dör oerhört mystiskt ett år efter den här taxiresan. Men det ska vi prata mer om i nästa avsnitt. Mm. Men taxichauffören Leo kör dem till början på pianista. Där ligger då den här lilla restaurangen där de möjligtvis plockar upp Blue. På vägen upp mot toppen vet jag ingenting, men det är väldigt viktigt att veta att Chris och Lisanne har nästan ingen packning med sig. De går klädda i shorts och toppar. De har en flaska vatten har jag hört.
Mm.
De har en ryggsäck. De har alltså inte två ryggsäckar ens. Och i den här ryggsäcken finns i princip ingenting. Det finns en kamera. De har varsin mobil. Och de har varsin par med solglasögon. Men annars har de ingenting med sig. De har ingen mat.
Sen vet man inte hur mycket vatten de har med sig. För de kanske, och egentligen inte hur mycket mat de har med sig heller. För att de kan ju ha ätit upp den maten. Eller sådär. Men de har väldigt lite packning med sig helt enkelt.
Och de har också ganska dåliga skor. De har liksom vanliga vandringskängor. Men det duger för en dagstripp. Liksom. Men skulle de ut och hajka en vecka i djungeln. Då är de tvungna att skaffa nya skor. För de här skorna kommer ju att vara bara strimlor kvar av. Efter en vecka i djungeln.
Men det som är att de är uppe på toppen klockan ett. Men på kvällen kommer bara hunden tillbaka till byn.
Ja.
Oron växer när tjejerna inte dyker upp till en guidad tur som de bokat dagen efter.
Med samma guide? F.
Mm, precis. Och då tycker man att det är konstigt. Just för att har de bokat en guidetur så skulle de gå på den.
Ja, och här tänker jag att när de inte kommer hem till sitt rum på kvällen så struntar värdfamiljen det. För de tycker att de är ute och festar igen. Mm. Eller de har sovit över hos någon eller något. Så de reagerar inte på det. Utan de reagerar på när guiden kommer. För F har då, klockan åtta ska han träffa dem. Men de är inte där. Då går han hem till värdfamiljens hus. Så han vet var de bor. Vilket också är lite, så här, varför vet han det? Och där finns det uppgifter om att han får tillgång till tjejernas rum. Att han är ensam inne i rummet som Chris och Lisanne delar med varandra. Men Chris och Lisanne är inte där. Så att det är han som slår larm. Det är F som kontaktar myndigheten och säger de här är försvunna. Nu måste vi göra någonting. Så det är alltid den här F. Han är överallt.
Mm.
Och han är inte klar än.
Nej. Och Chris och Lisannes familjer hemma i Holland, de blir väldigt oroliga. De brukar ha daglig kontakt med tjejerna då.
Ja.
Tjejerna brukar skicka bilder via WhatsApp och berätta hur de har det. Men den kontakten har helt upphört och då börjar de bli väldigt oroliga. Men polisen tar inte det här på allvar. Det är först några dagar efter att tjejerna försvunnit som det påbörjas en sökinsats.
Ja, den officiella sökinsatsen börjar där, men guiderna är oroliga.
Mm.
Och F, han gör ett uttalande några första dagarna där han nämner pianista. Han nämner också en speciell reprov som vi ska komma tillbaka till. Där det senare kommer att göras viktigt fynd. Men här säger han direkt. Han ger sig upp på pianista och letar. Men han är den enda som letar där. För tjejerna har inte sagt vart de ska. Men de lokala guiderna är oroliga. De organiserar sökinsatser.
Mm.
Men de letar alla på vulkanen. För att det är på vulkanen de flesta turisterna är.
Mm.
Så de är ju letar på helt fel ställe. Och när myndigheterna kommer igång så är det helikoptersök. Och det är ingen ordning på myndigheternas insatser överhuvudtaget, tycker jag. Familjerna blir då väldigt oroliga. Och de bestämmer sig för att åka till Panama. Så jag tror de kommer dit den 6 april. Och de har även med sig annan holländsk personal. Men inte tillräckligt för att göra en liksom holländsk sökinsats. Utan den kommer mycket senare. Den sökinsatsen som myndigheterna väl gör är oorganiserad. De har hundar och de letar. Men det är ingen ordning. De gör ingen så här, inget söknät. De vet inte att de ska leta på pianista fortfarande. Eller att tjejerna ens har varit på pianista. Det kommer inte fram förrän slutet av deras sökinsats.
Mm.
Och då letar de där men de hittar ingenting. Och efter 10 dagar tycker myndigheterna, nej, det här gick inte. Så här, synd, nu har vi annat att göra. Medan föräldrarna, värdfamiljen har man hört. Och då bybefolkningen plus guiderna letar. Och jag vet inte om stammarna är inblandade. Om urinvånarna är inblandade. För det är bara de som kan de här svåra spåren plus de här erfarna guiderna från Buketa. Mm. Men själva stadsbefolkningen, de är lika stor fara om de ska ut och lalla i norra djungeln. Och senare kommer urbefolkningen att bli involverad. Men de, jag tror inte de är involverade här i början. Det kommer ett holländskt hundsöksteam.
Mm.
Men de kommer inte dit förrän i slutet av maj. Och då har det ju gått 2 månader. Men april går, maj går och sökandet börjar avtrappas. Chris och Lisanne är försvunna. Och sen händer något väldigt konstigt. För att en kvinna som bor ut med Kalibrafloden på norra sidan, som kan översättas med Ormfloden. En snabb och slingrande flod på norra sidan i djungeln. Hon är en del av urbefolkningen, vad jag förstår. Och hon bedriver risodling. Hon kommer att berätta att hon har hittat en ryggsäck liggandes på sidan av floden. Den har varit i vattnet och den har fastnat i bråte. Men det här fyndet är jättekonstigt. Hon kommer också säga att jag var där igår. Mm. Och då låg det ingen ryggsäck där. Och det här är 2 månader efter att Chris och Lisanne försvinner. Men det är deras ryggsäck. Och hon lämnar in den till polisen, så att fyndplatsen är ganska dåligt dokumenterad. Det första polisen vet är att hon kommer med ryggsäcken och lämnar in den. Så här, hej, här är deras ryggsäck. Och säger då det här att den flöt upp där rätt nyligen. För att den var inte där igår. Grejerna i ryggsäcken fungerar. Men de låg i en flod och den här ryggsäcken var borta i 2 månader.
Mm.
I ryggsäcken finns Lisans pass, hennes kamera och det är en Canon Powershot SX270.
Mm.
Säger det dig någonting?
Det är en liten bra digitalkamera som man har som resekamera, en typisk familjekamera, liten.
Den har, ska man påpeka från det här 2014, inte GPS och den har inget sätt att kommunicera. Båda tjejernas mobiler ligger i väskan. Lisanne har en Samsung Galaxy S7 skulle jag anta. Det är en Samsung Galaxy, jag tror att det är en S7.
Ja, sån har jag haft det.
Ja, och Chris har en iPhone 4.
Mm.
Deras BH som de hade på sig när de gick upp, som syns då på bilderna, är i ryggsäcken. Och de ser väldigt i bra skick ut för att ha varit ute i djungeln i 2 månader. Och det är alltså BH:erna som tjejen hade på sig.
Ja, man kan ju misstänka det med tanke på att Lisanne har en, på bilder att döma så sticker det fram en likadan BH som är blommig. Och visst, man kan ju ha två, men varför tog de med sig just 2 likadana BH? Det är konstigt.
Ja, verkligen. 2 solglasögon, en vattenflaska och $83.
Mm.
Och till då polisens stora förvåning så är all den här elektroniken, kameran, de 2 mobilerna är i perfekt skick och fungerar.
I mobiltelefonernas historik kan de se att tjejerna försökt ringa 112 bara 6 timmar efter att de har bett sig iväg på sin hike. Förmodligen så har de inte nått larmnumret på grund av dålig täckning och de försöker ett flertal gånger under hela 11 dagars tid.
Ja, det är helt enkelt så att den här åsen som toppen ligger på,
ja,
den stoppar mobilsignalerna. Och det vet alla i området att du har täckning tills du kommer upp till toppen. Ja. Men så fort du går över toppen så finns det ingen som helst mobiltäckning. Det är nästan som en perfekt fälla för att inte ha mobiltäckning.
Mm.
Eftersom det är ett berg som blockerar den enda masten i området.
Mm.
Och ställ masten på vulkanen, för det var så svårt.
De första 5 dagarna har båda mobilerna försökt ringa. Men efter den 5:e dagen dör Lisans mobil. Och fel PIN-kod slås in ett flertal gånger på Chris mobil. Och vi kommer gå in mer på hur den här mobilhistoriken ser ut.
Vi ska titta jättemycket på mobilhistorien. Ja. För den är svårförklarlig. Vilken teori man än har,
ja,
så är den här användningen av mobilerna jättekonstig. Det viktigaste detaljen tror jag är just att 3 timmar efter att de har gått ner från toppen, då ringer om 112 en gång var.
Mm.
Och 112 är alltså internationella larmrummet, det är svenska larmrummet, det är holländska larmrummet och det är larmrummet i Panama. Så att de vet vad larmnumret är. Och jag tycker att det verkar logiskt att ringa just då, för att då skulle de vara tillbaka om de hade gått ner på rätt sida. Så nu fattar de kanske att det är fel. Men det är märkligt att de inte försöker ringa en enda gång till under den 1 april, under den första dagen. De ringer bara en gång var.
Mm.
Polisen tittar genom kameran. Och där finns det 100 bilder. Över 100 bilder. De flesta av de här bilderna har inte släppts. Men vi har 6 bilder som är tagna på toppen. Där tjejerna är jätteglada. Och det är verkligen fint väder. De ler. Oftast Lisanne som fotar eftersom det är hennes kamera. Mm. Och Chris som springer runt eller står framför kameran och ler och är glad. Mm. Och någon bild är det på de bägge två. En av dem är kanske tagna på vägen upp.
Mm.
Men sen är det då 3 bilder som är tagna. Eller är det 4?
De börjar ju hitta de här bilderna som tjejerna har börjat ta.
Mm.
Och det finns över 100 bilder på det här kortet. Men det är bara 10 som har fotats under dagtid den första dagen. Och bilder har ju olika namn. Och den första bilden som tas under deras hike heter IMG 499.
Ja.
Och den tas precis när de ska börja färden upp till berget. De fotar bilder på varandra, som du sa här. Polisen upptäcker dock att bild 509 saknas och har raderats.
Ja. De första 10 bilderna är uttagna den första dagen. Och det här är den sista av de bilderna. Så då är de nere på norra sidan. De kanske har insett att de är vilse. För den norra sidan är så djävulsk. Så att man kan hamna i situationer där man inte kan gå tillbaka samma väg som man kom.
Mm.
För att det är helt enkelt för gyttigt, för brant. Utan man måste gå runt för att komma tillbaka. Så att här kanske de har insett att de inte kan komma vidare. Och den kanske är tagen då strax innan de ringer larmnumret. Men bilden är raderad från kameran. Så att de kanske var en dålig bild så att de klickade bort den. Och tyckte nej gud, här såg jag ful ut.
För man kan ju radera bilder på kameran. Ja. Men det är väldigt lätt att återskapa bilder som är raderade på ett SD-kort. Till exempel som det var här. Och då behöver man bara veta hur man gör för att liksom återskapa den bilden.
Ja.
Men om man har tagit in kortet i datorn och raderat den och sen skrivit över den.
Ja.
Då blir det mycket, mycket svårare att få fram den här bilden.
Så den här bilden kan inte raderas med hjälp av kameran. Utan måste radera den på en dator och sen sätta tillbaka minneskortet till kameran.
Om uppgifterna stämmer så är det förmodligen så. För annars hade det bara varit att återskapa den här bilden.
Ja.
Den går inte att återskapa vad jag förstår. Sen har jag funderat lite på om det kan varit fel på minneskortet.
Mm, det är en bra teori.
För vår förra kamera som var liknande kamera. Om det var 12:e bilden som alltid var förstörd.
Mm.
Det gick liksom inte att få fram den. Men det går att se om minneskortet är förstört.
Ja.
De borde ha undersökt det helt enkelt. Är det fel på minneskortet?
Men precis, om det inte är fel på minneskortet, då har en dator varit inblandad.
Ja.
Så någonstans mitt ute i djungeln har den här kameran hittat en dator. Mm. Som har raderat den här bilden.
Ja.
Och sen har den hamnat i flod. Det här blir väldigt...
Av en person
konstigt.
Som vet hur man gör.
Eller Lisanne hittade ett internetcafé i djungeln och gjorde det här. Det finns inga internetcaféer där. Men det finns över 90 bilder till på kameran.
Ja, det gör det. Den här kameran kommer inte användas förrän den 8 april. För då tas det 90 bilder mellan klockan 01.00 och 04.00. Och de flesta bilder är bara på nattsvart mörker. De har inte släppts. Men det sägs att de är bara på nattsvart mörk helt enkelt. Men på en bild kan man se att någon har hängt plastbitar eller godispapper på en kvist. Som för att lämna spår efter sig. En annan bild visar en sluttning uppför eller nedför en ravin beroende på vart fotografen står. Vissa menar att man kan se en kropp i ravinen. Den uppgiften är dock inte bekräftad och man får ha livlig fantasi skulle jag påstå för att se en kropp där.
Vi ska lägga upp den på Instagram så får ni berätta om ni ser en kropp eller inte. Men det är verkligen hett debatterat. Det är bara 4 bilder som är publicerade av de här, vad jag förstår. Jag har bara hittat 4 stycken.
Mm.
Och man ser också ett brofäste för en sån här djungelbro som bara består av 3 rep. Man står på 1 rep och håller sig i 2 rep och sen går man över då raviner och floder. De är fullständigt livsfarliga. Men många ser fästena till en sån här bro i en av bilderna.
Mm.
Och sen är det en bild som föreställer Chris bakhuvud.
Ja, för på en bild kan man se Chris hår och något som ser ut som torkat blod.
Det hör till saken också att resten av bilderna är vad jag förstår inte släppta.
Nej.
Utan polisen sitter och håller på resten av bilderna och säger att det är bara en massa nattsvart mörker på dem.
Mm, men man vet inte.
Nej.
Och den här bilden där man ser Chris hår, det är väldigt tydligt att det är Chris hår.
Mm.
Sedan det här med blodet Det är väl inte lika tydligt, men man, jag tycker man kan ana det i alla fall.
Ja, jag tycker det är lite svårt att se. Det skulle kunna vara skräp. Typ, eller
ja,
litja, eller...
men det är ju att alla de här bilderna som har släppts, som vanliga bilder, alltså att själva bilden. Den här bilden som har släppts på Chris Hoare, det är en bild på en utskriven bild där någon har lagt någonting över. Polisen har lagt det. Och det förmodar man är för att familjen inte vill lämna ut den här bilden.
Aha.
Så att man kan ju misstänka att hon kanske inte var vid liv när den här bilden togs.
Nej, men det är väldigt oklart hur de mår på bilden.
Precis. Lite längre bort från där kvinnan hittade ryggsäcken så finner man Chris jeansshorts. Vissa källor menar att de ligger prydligt ihopvikta, medan andra menar att man har funnit dem i floden.
Ja, och det här är en jättefråga i fallet. Är shortsen prydligt ihopvikta på en sten eller är de hittade i floden? Och det är verkligen inte lätt att veta. Men jag har en teori om varför de är prydligt hopvikta på stenen. Men det ska vi ta i nästa avsnitt.
Det tar vi i teorierna.
Yes.
De kommande 2 månaderna hittar man även 33 benfragment. Bland annat Lisannes bäcken, en av hennes stövlar med hennes fot fortfarande i. Samt benrester från 3 okända personer.
Ja.
Vissa källor menar att benfragmenten man hittar från Chris är blekta.
Ja, och det är en av de nya uppgifterna, att det är numera helt konstaterat att de här är blekta.
Mm.
Och man ska också nämna att en människokropp har över 200 ben. Och det här är väldigt, väldigt små fynd. Vi har hittat någonstans runt 30 ben från Lisanne.
Mm.
Varav nästan alla är hennes fot som är i den här stöveln. Och sen har vi hittat bara 2 ben från Chris.
Mm.
Och de är blekta. De här 3 okända personernas ben, det verkar vara människor i urbefolkningen. Och de flesta av benfynden görs just vid en sån här djungelbro. Och man tror att, för man har testat det och kommit fram till att de är urbefolkningen.
Mm.
Och då tror man att det helt enkelt är folk som har ramlat ner från urbefolkningen som använder de här broarna. För det är bara de som använder dem. Eller väldigt erfarna guider. Men broarna är livsfarliga och vissa kan det vara 20 meter ner rakt på en sten. Så att folk ramlar ner från den här broen och dör. Och myndigheterna bryr sig inte. Och det verkar som att inte urbefolkningen... Alltså det är ju jättesvårt för dem att hitta någon som försvinner.
Mm.
Men det är jättekonstigt att det ligger 3 okända människor på samma plats. Och de här benen är utspridda över ett ganska stort område. Men de är huvudsakligen i närheten av den här djungelbron.
Mm.
Som då är samma djungelbro som folk hävdar att bilderna är tagna vid. Och det verkar vara bekräftat att det verkligen är just den här djungelbron.
Och jag vill inte posta bilden på Lisannes bäcken och känga med foten i på Instagram. Men ja, du hittar länkarna till dem på min blogg istället. Men för att bli lite mer specifika för vad det är för spår som finns på mobilerna, som mobilerna lämnar efter sig,
ja,
som man kan fastställa, så ska vi kika närmare på deras försök att ringa nödsamtal under de 11 dagarnas tid. Den 1 april 16.39 ringer Chris iPhone 112 och 12 minuter senare så ringer Lisannes Samsung 112, alltså 16.51.
Ja, det här är de 2 första nödsamtalen som de ringer då när de minns att de är fel.
Precis.
Ute på norra sidan. Och sen ringer de inte mer än den 1 april. Jag tycker det är jättekonstigt. Och nu vill jag tänka på den här första kvällen. För att de tror att de är ute på en dagsutflykt. Nu vet de redan 5 att det är en nödsituation. Och någonstans runt 6-tiden går solen ner och det blir becksvart i djungeln. De har ingen utrustning. Det är inte alls varmt i djungeln på natten. Och snart kommer regnen.
Mm.
Så vad gör de här den första kvällen? Det...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Nej, men de ringer i alla fall inte någon nödnummer.
Nej.
Nej.
Men i alla fall den 2 april 06:58 licens Samsung ringer 112. 10:53 licens Samsung ringer 112 och 911.
Ja, här kan man ju tänka sig att de börjar bli osäkra på vad är larmnumret egentligen. Mm. Är det verkligen samma larmnummer som Holland? Eller vi är ju i Amerika, det kanske är 911 som på film. Alternativt så kan 911 faktiskt funka i Panama, att de har fler larmnummer. Mm. Så det är möjligt också. Men det går ingen bra för Lisa.
Men så dröjer det många timmar den 2 april. Och 18:14 ringer Chris iPhone 112.
Ja, och det här är alltså andra kvällen. Och det blir mörkt igen precis där. Mm. De inser, nej, vi måste till och med en natt till i djungeln. Kanske.
Ja.
Och där rings det igen. Inga mer samtal den andra dagen.
Nej. Och 3 april 09:33. Chris iPhone ringer 911.
Och det är det sista larmsamtalet.
Mm.
Här slutas det ringa larmsamtal på den tredje dagen.
För sedan så kan man bara konstatera att iPhonen har noterat något som heter checksignal.
Mm.
Och vi har försökt få fram vad just checksignal är, men förmodligen ser det att när man slår på mobilen så...
Ja, då letar den efter signal.
Ja.
Och de har då stängt av mobilen för att spara batteri. För de har noterbart inga powerpacks med sig eller laddare eller någonting, så att de kan inte ladda mobilen igen, så att de har ju väldigt begränsad batteritiden. iPhone 4 klarar sig inte länge.
Nej, och då är alltså checksignal, det är när den söker efter signal då.
Ja.
Och det gör Lisan Samsung, den slås på och söker efter signal 13:50 den 3 april.
Ja.
Chris iPhone 16:00, 19 minuter senare, Lisan Samsung checksignal 4 april. Då har Lisan Samsung ingen aktivitet. Den är alltså inte påslagen överhuvudtaget då, antar jag.
Nej.
Men 09:33, precis som den 3 april.
Det är samma tid, det är jättekonstigt. Det är samma tid. På minuten, samma tid.
Chris iPhone, checksignal. 13:42, Chris iPhone, checksignal.
Och nu är ju sökinsatserna igång från guiden och så här, men de letar på fel ställe. Och det är bara F som är ute och springer på pianista.
Kanske han som ringer då.
Det kan det vara. Det ska vi prata om i nästa avsnitt.
Mm.
Men jag tycker det är hemskt att tänka på att nu har sökande dragit igång. Och det är inte hopplöst. De kan fortfarande hitta dem.
Mm, precis. 5 april, 04:50. Ja, just det. Kanske han har en av tjejernas mobiler.
Mm, inga teorier nu.
04:50, licens Samsung, checksignal. 05:56, licens Samsung. Då slås den på. Men batteri är tomt och det blir inte någon mer aktivitet från den här mobilen efter det.
Så på femte dagen är Lisans telefon utslagen och iPhone vann batteriracet. Det är bara iPhonen kvar.
Mm. 10:50, Chris iPhone, checksignal. 13:37, Chris iPhone, checksignal. 6 april, någon slår in fel PIN-kod ett flertal gånger på iPhonen. Rätt kod slogs aldrig in igen. Och man kan ju anta då att det kanske är Lisan som försöker slå in koden på...
Eller en mördare.
Ja.
Det är i alla fall inte Chris om hon inte har tappat minnet eller bara glömt. Jobbigt läge om man bara, vad hade jag för pinkod egentligen? Såhär, sex dagar in i djungeln. Bara, var det? Jag kommer inte ihåg. Ja. Lisan, vad?
Men man har väl bara 3 försök ändå. Och då blir det ju PUK-kod. Eller om det är att man får vänta en stund, jag vet faktiskt inte. 10:26, Chris iPhone, checksignal... utan PIN-kod. 13:37, Chris iPhone, checksignal. 7-10 april, alltså under 3 dagar, försöker Chris iPhone kontrollera signal.
Ja.
77 gånger enligt en rapport.
Det är också checksignal. Så att någon slår på Chris mobiltelefon 77 gånger och tycker någonstans måste jag få en signal. Det tyder lite grann, tycker jag, på att den här personen är i rörelse.
Mm.
För att det är ingen idé att kolla på samma ställe, tänker man. Men nu är jag på ett nytt ställe, nu gick jag upp på en höjd, nu kollar jag.
Precis.
Sen kom vi till den 11 april som är den sista dagen som telefonen lever.
Ja, och 10.51 så är det checksignal. 11.56 så stängs mobilen av för sista gången.
Polisen har ju konstaterat att det här är en olycka. Och vi ska prata om olika teorin i nästa avsnitt också. Familjerna har väl i princip, vi vet inte hur de har reagerat på de nya uppgifterna som har kommit. Men de har i princip köpt att det är en olycka. Och de holländska myndigheterna som varit inblandade accepterar också att det är en olycka. Medan befolkningen i Bukete, de erfarna guiderna, de hävdar att det här är ett brott. Jättemånga privatspanare på nätet hävdar brott. Och nu har det till slut dykt upp ett antal myndighetspersoner som också hävdar att det här är ett brott.
Mm.
Lokalpressen i Panama har varit inne på att det var ett brott från början. Så i nästa avsnitt ska vi gå på djupet med vad är det som har hänt? Är det ett brott? Eller är det en fruktansvärd olycka? Och den ska vi också diskutera i detalj hur den här olyckan då kan tänkas ha gått till. Jag tror inte det är en olycka. Det ska vi prata mer om sen. Och nu vill jag höra era teorier. Vad tror ni har hänt? Jag vill bara prata mer om det här fallet.
Ja.
Men det ska vi inte göra nu. Ah. Vad brukar vi säga i slutavsnittet? Sök Mördarpodden på Facebook. Sök Mördarpodden på Instagram.
Mm.
Följ mig på Instagram. Dan Hörning. Woo.
Dan Hörning.
Ja, nej, Hörning på Instagram.
Nej, du heter Dan Hörning på Instagram. Då.
Ja, man kan söka på Dan Hörning. Sitter man på Instagram.
Jaha, ja, ja.
Ja.
Mm.
Fast jag kanske heter Dan Hörning.
Ja.
Shit, då säger jag fel i slutet av varje avsnitt och ser Mördarpodden.
Ja.
Damn it. Och det säger du nu?
Ja.
Fråga Josefin om man hittar mig. Hon vet bättre än vad jag vet.
Jag har bättre koll på dig.
Och j.molén.
Ja, det är samma.
Det ser jag. På Instagram. Mm.
j.molén på Instagram. Och så kan ni ju följa min blogg. Där jag kommer att uppdatera lite om vårt jobb.
josefinmolen.se.
Yes, josefinemolen.se.
Ja.
M-O-L-E-N.
Strålande.
Ja, nu blir det.
Bokarma.
Bokarma.
Bokarma. Härma med böckerna.
Böckerna med Härma.
Härma böckerna.
Härma böckerna.
Bokarma.
Bokarma.
Hej och välkomna till boktipset med Bokarma. Innan min lilla inflik i avsnittet kommer så ska jag bara lägga en liten stöt återigen för att man ska följa Mördarpodden på Instagram. Mördarpodden.
Ja.
Och där lägger ju både Josefin och Dan upp väldigt mycket intressanta saker som är relaterat till avsnitten, deras research, vad de håller på med och ja, allmänt intressant Instagram.
Så kan ni följa mig också, för jag behöver mer följare. Jag heter j.molén. Jag vill bara säga det.
Ja, okej.
Okay. Ja.
Som ni säkert redan har listat ut så är jag ett stort fan av hemska böcker.
Nähä.
Jag har då tipsat om böcker som handlar om kidnappningar och om trafficking och ja, deckarböcker och allt sånt. Som vanligt då så ska jag tipsa om en bok som handlar om en brutal misshandel, eller framförallt kvinnomisshandel.
Ja.
Denna boken är skriven av Magdalena Graf.
Oh.
Och heter Det ska bli ett sant nöje att döda dig.
Ja, oh, den har jag läst och det är bland de bästa böcker jag har läst.
Ja, jag, som det har jag ju nämnt tidigare. Jag älskar böcker där det är girl power.
Ja.
Jag älskar de här starka, otroliga kvinnorna.
Mm. Och det är en sann berättelse.
Ja, det är ju en sann berättelse om hennes tidigare liv, tänkte jag säga.
Mm.
Ja, om hennes liv som 19-åring framförallt, för hon blir ju gravid med en man då när hon är 19. Denna mannen har väl ett litet kriminellt förflutet, men det börjar som en familjelycka. Det är underbart, hon har fått sin lilla son och det är lyckligt liksom. Men det vänder fort och han blir manipulativ, han blir aggressiv och han blir våldsam.
Mm.
Och det slutar ju med att det är ett liv i Ja, men terror och konstant misshandel, både psykiskt och fysiskt. Och hon fruktar ju för både sitt eget liv och för sin sons liv.
Ja.
Och det är en jättehemsk historia. Och man lider ju av att det är ju så lätt att hamna i en sån situation. Och vi alla kvinnor är väl i princip rädda för att hamna i ett sånt här.
Det var länge sedan jag läste boken. Men jag minns känslan jag hade när jag läste den. Att hon beskriver så detaljerat och... Det går liksom steg för steg och sen så...
Och sen är man plötsligt fast och man vet inte hur man ska ta sig ur. Som i detta fallet, de har fått en son ihop.
Ja.
Och han hotar med diverse saker så fort hon försöker lämna och fly och allting.
Mm.
Och man inser hur svårt det är när man hamnar i en sån situation. Och det är verkligen... Jag gör ju ont i hjärtat av att veta att vem som helst kan hamna där. Precis. Bara man har oturen att hamna med fel partner.
Ja.
I de flesta fall så är ju alla dessa partner väldigt manipulativa.
Ja.
Och man inser detta först när det är för sent.
För de är så duktiga på att spela också. Så oskyldiga och... Alltså...
Och så många gånger så här, men det var bara en gång.
Ja.
Det ska inte hända igen.
Man dras verkligen in i det där och så när man minst anar det så har det gått för långt.
Och Magdalena ger ju inte upp. Hon kämpar, hon arbetar för att ta sig ur detta destruktiva förhållande. Som du får läsa i boken så får man ju se hur hon återigen hittar sin självkänsla och sin självrespekt och inser att man ska inte acceptera det här. Och det är ju så fascinerande, speciellt när man ser hur långt hon har kommit idag. Så är det ju så inspirerande och man bara...
Ja, verkligen.
Jag gillar att läsa böcker som berör mig.
Mm.
Och det har ju verkligen den här boken gjort.
Ja, verkligen.
Denna underbara bok, bara läs.
Underbara bok om ett helvete.
Ja.
Men som hon tog sig ur och tack vare stort stöd av vänner och nära.
Så har hon tagit sig upp liksom.
Mm.
Jaha. Tack för denna veckan.
Ja, det är så bra, så hörs vi snart.
Ja. I'm in a killing state of mind. 'Cause I